Kjære Jesus, takk at vi får være sammen på denne måten om ditt ord. Og gir oss tid til å høre og lese og betrakte det som du har gitt oss. Men vi trenger din ånds veiledning, kjære Gud. Vi kan ikke fatte ordet rett uten det, og ikke tro det og leve i det uten din ånds veiledning. Og nå er vi sammen her nå om ordet, så ber vi at du må gi oss den åndens kraft og veiledning som du har lovet dem som tror på Jesus. Signe denne stunden for oss, kjære Herre. Det er store og veldige ting som vi skal betrakte i Bibelen. La oss få ha ditt lys. Og la oss få ha det i våre hjerter ved din hellige ånd. Amen. Jeg har dristet meg til å sette opp som emne tanker fra Daniels bok. Og det kan jo bety både det ene og det andre. Det er en innholdsrik bok, det. Daniels bok, og jeg kan naturligvis ikke komme inn på alle de mangfoldige spørsmål som reiser seg for den som leser Daniels bok. Men for å si det med en gang, så kommer jeg til å gå igjennom hovedtanker fra kapittel til kapittel, og da på den måten at vi deler det på en måte i to. I dag så vil vi ta for oss det som står om Guds ledelse av historien. Om det som står om ting som skal skje, riker som skal komme, og enden på det hele, sånn som det er bestemt i Guds råd. Og der er mange, mange ting å betrakte. Og i den andre timen i morgen så vil jeg ta frem den troende, de troendes holdning i historien, især der hvor det blir forfølgelse. Fordi det er jo slik, som Bibelen sier så tydelig, at hele verden ligger i det onde. Og det kan ikke unngås at det blir motsetning mellom Guds barn og verden, også slik som verden trer frem gjennom et styre, et statsstyre, som ikke tror på Gud. Og da vil jeg da begynne med å si at vi har to bøker i Bibelen som på en egen måte taler om sånne ting. Og det er Daniels bok, og så er det Johannes' åpenbaring. Vi lever alle sammen i historien. Vi ser hva som skjer. Og vi som har levet noen år, vi har jo vært vitne til veldige begivenheter i samtiden. Jeg har opplevd som to verdenskriger. Jeg var av såpass kommet opp i barnealder at jeg tydelig husker da den første verdenskrigen begynte, og vi var samtidige med den andre verdenskrigen, mange av oss som er her, og tenk også på hva veldige ting som er skjedd siden. Den føler seg så liten og bortkommen, en spør hva kan egentlig jeg gjøre i alt dette? Jeg er som en flis i en foss. Ja, sånn er det. Og da spør man jo, hva er det for noe som skjer i grunnen? Er det ikke noe styring på det? Det er så forvirrende. Kloke folk skal forklare oss det som skjer, men, og det høres bra ut, men når de er ferdig med å snakke, så er du like klok. Og i neste øyeblikk så skjer det motsatte av det som de kloke hadde forutsagt. Hva er det for noe som skjer? Da har vi to bøker i Bibelen som på en egen måte lar oss se inn liksom bak forhenget. Og lar oss få glitt opp der hvor den allmektige Gud styrer og rår. Og hvor han tenker sine tanker som er av evighet. Og hvor han med sine krefter leder og styrer alt sammen sånn at det tvers igjennom alt som er ham imot, skjer det som han har bestemt. Det forstår hverken du eller jeg. Men vi har disse to bøkene som på en merkelig måte viser det som har vært og som skal skje, og som det skal føre frem til den slutt på det hele som han har bestemt, han som er allmektig. Og da er jeg glad ved å se at det er mange som har Bibelen med seg, og la oss da slå opp med en gang i Daniels bok, i det første kapitlet. For der begynner det, og der begynner nettopp dette, at vi får et glitt liksom opp til det som Gud har bestemt, og hvordan han ser på det som foregår i verden, med verdens riker, og store kriger og veldige omveltninger. Og da er det karakteristisk at da begynner det simpelthen med en liten gutt. Ja, det gjør det, en som heter Daniel. Han var en av de guttene som var blitt tatt ifra Israels land og ført til Babylon. Det var jo, hadde vært krig, vet du. Og så var kongen, han var nå blitt ført, vi kan ikke gå inn på alt det. Og så var det kongen som hadde lyst på at noen av disse guttene, de var ifra aristokratiet, kan vi forstå, ifra de høyere i samfunnslag, at de skulle læres opp så de kunne bli riktig gode og vel opplærte, så de kunne tjene kongen i hans makt og herlighet. Og da skulle de få fin opplæring, og de skulle få god mat og drikke og vin og alt, og så er det en liten gutt som er utvalgt av Gud, en som heter Daniel. Og det første vi møter her i et kapittel er at denne gutten, han var aldeles ikke enig i det som var bestemt. Han ville ikke ha denne fine maten, han ville ha grønnsaker og vann. Og så kan de ha den gode maten og vinen for seg selv. Du kan bare prøve sånn, så skal vi se om ikke Gud kan stelle det sånn at vi er like spreke vi som noen andre. Ja, det har vært til rettledning og til inspirasjon for noen hver. Jeg tror ikke det er meningen at vi skal være vegetarianere alle sammen. Jeg tror ikke det er det som er tanken. Men det som er tanken, det er at et Guds barn, han skal være forsiktig med alt som har med verden å gjøre. Og det er mange enn det som har vært så opptatt av klær og mat og drikk og alt mulig, at han har glemt ham som bor i himmelen. Det gjorde Daniel ikke. Og så ser vi da i det andre kapitlet noe merkelig som skjer. Det er den store herskeren Nebukadnesar. Ja, du må tenke hva det var for en skikkelse og for en stor mann. En av de som har ruvet i verdenshistorien. Og i Bibelen der finner vi de største av dem alle sammen. Det er merkelig så mye historie og så mye politikk som står om i Bibelen. Der har du Nebukadnesar. Det har jo farao og Neko, det har jo Alexander den store, de finnes der alle sammen. Det er underlig å se det. Og så hender det seg det at han har en drøm, og så drømmer han da noe, så når han våkner så har han glemt hva han har drømt, men han har bare et inntrykk av noe stort og merkelig som han har sett, og det har jo hendt med noen hver det. Man vågner i angst, for eksempel, har drømt noe forskrekkelig, men om det gjaldt mitt liv, så kan jeg ikke huske hva det var. Og noe sånt, nå hadde kongen drømt. Och så hade han ju då vise män och drömmetydare och trollmän och allt möjligt i sitt hoff. Och så sa han, fortell mig vad det är jag har drömt. Nej, det vill de inte. Det kan de inte gå med på. Låt oss få höra vad du har drömt, kongen, sa han, så ska vi nog tolka drömmen för dig. Jag bara utflykter, sa kongen, och så gav han besked om, han var ju en orientalsk despot, slå ju mig ihjäl allesammen. När ingen kan hjälpa mig så detta, så känner jag ju gott att jag bara bluff det de faller med. Och så var det att de kom då till den lille gutten, den ganska unge gutten, som sa, stopp lite nå. För det finns en utväg. Gud vill åbenbara mig det som är skedd, eller som han har drömt. Och så gick det ju sån då. Det gick sån att han blev fört fram för kongen, och det är en här som säger att han kan förklara det allt sammen. Ja, sa han, det kan jag. Men det är för det att Gud åbenbarar det. Det är en Gud i himlen som åbenbarar hemligheter, står det. I det andra kapitlet och 28 verset. Det är en Gud i himlen som åbenbarar hemligheter. Och det kan stå som ett motto för hela Daniels bok, för det är det vi får se. Vi får se något från en Gud i himlen som åbenbarar hemligheter. Och så berättar han kungen vad det är du har drömt. Ja, kungen, sa han, du såg en väldig billedstötte. Och ja, den var av fint guld, och bryst och armarna av säll, och buken och hoften av kobber, och benen av järn. Fötterna dels av järn och dels av leire. Och mens du stod och såg på, så blev en stein revet lös, men icke med händer. Den traff billedstötten på fötterna, som var av järn och leire, och knuste dem. Då knustes på en gång både järn och leiren, kobberen, sölve och gulle. De blev som agner från träskeplassen om sommaren. Vinden tog det, så det fanns inte spor efter det. Men steinen som rammet billedstötten blev till ett fjäll, som stort fjäll som fyllte hela jorden. Ja, det har du drömt, säger han. Det var drömmen. Och där känner vi kongen, han sa, ja, det är nog riktigt det, nu husker jag det, sånt var det. Men så kommer tydningen, och det är märkeligt. Nu ska vi se kongen vad det betyder, säger den guttungen som står där. Det är en märklig scene. Då ska vi se vad det betyder. Du, kong, är kongenes konge. Du är hode av guld, vers 38. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, ringre än ditt. Och så ett tredje rike av kobber, som ska härska över hela jorden. Därefter ska det komma ett fjärde rike, som ska vara starkt som järn. Likesom järnet knuser och sönderslår allt, så skall detta rike som knusende järn slå i stycker och knusa all de andra rikene. Men när du så att fötten och tärne var dels av pottemakeleire, dels av järn, så betyder det att riket ska vara ett delt rike. Det ska ha något av järnets styrka i sig, eftersom du så att järn var blandet med leiren. Vers 4 och 5. Och i dessa kongers dagar vill himlens Gud upprätta ett rike som i all evighet icke skall ödeläggas. Och det ska icke bli avgitt till något annat folk. Det är den store Gud. Vers 7 och 4. Och då fall kong Nebukadnesar på sitt ansikt och hyllade Daniel. Och tog till ord och sa, i sannhet deres Gud är gudernes Gud och kongenes herre. Det är märkligt. Och så ser vi att här har vi med andra ord fått en modell, kan vi säga, ett framtidsbilde av det som ska ske. Det är dessa fyra rikene som ska komma. Och då kan vi strax gå vidare, för det får vi höra mer om vidare här. Vi ser det i kapitel 7. Vi ska gå fram till kapitel 7, så ser vi vad det är för någon rike detta här. Det är Daniel som får veta lite mer. Det är Daniel nå som drömmer. Gud uppenbarade för Daniel i en dröm vad det är för något som låg i den drömmen som Nebukadnesar hade haft. Nå vill jag gärna inskjuta en bemärkning där för vi går vidare. Vad ska vi tänka om våra drömmar? Ja, där vill jag advara mot att lägga för mycket i det vi drömmer. Jag vet folk som är väldigt upptatt av det och som lägger stora delar av sin livskurs efter det de har drömt och tror att det är Gud som har talat till dem i drömmen. Det ska du vara försiktig med. Det ska du vara försiktig med. För det är på ingen måte säkert. Det vill jag pröva med eget nöje, för jag trodde att Gud rättledet mitt liv ved att något som jag drömte. Var försiktig med det, kära vän. Ja, men säger du kanske, vi ser ju i Bibeln att de drömte, det gjorde farao på Josefs tid, och det gör Nebukadnesar här, och det är flera står om i Bibeln det att Gud talade dem i en dröm. Ja, det säger Bibeln. Men Bibeln har inte sagt något om det som du drömmer, förstår du. Så vi kan veta att det var sån den drömmen här, den förstår vi, för det säger Bibeln. Men det står inte något i Bibeln om det jag har drömt. Så det må jag pröva på Guds ord och ellers vara svärt så nöktern i den sak. Det har jag lyst att säga, för jag har truffat folk som har kört sig rent bort i galenskap vi har lyttet till det som de har drömt. Men tillbaka till det som står här då i kapitel 7, så ser vi att han har en dröm, och här är det fyra stora dyr, vers 3, som steg upp på havet. Det första var en löve, det hade örnevingar, och det andra var en björn, och reiste sig på den ene sidan, i gapet mellan tänderna hade det tre ribben, och det blev sagt, stå upp och ät mycket kött. Och så var det ett annat dyr som lignet en leopard. Fyra fulevinger på ryggen och fyra hodrar, fick stor makt. Och så fick jag se ett fjärde dyr, fryktelig och förfärdelig och övermåte starkt. Det hade tänder av järn och åt och knuste. Och det som blev tillbaka tråkade ned med fötterna. Det var annorledes än all de dyrene som var för det, och det hade 10 horn. Vad är detta för noe, och vad är det för riker som det är tale här? Ja, det svarar till de rikene som Nebukadnesar hade sett där i sin dröm, detta store bildet, den store bildstötten. Och den tredje där, det är Alexander den store, det är ju helt säkert. Och det fjärde rike, det är Rom. Det är Rom. Så han hade varit förstått av bibeltrotolkare ifrån den första tid. Det är riktigt att någon som menar att det fjärde rike, det är det makedonska världens rike, och det är spår av det i den bibelutgaven som Bibelsällskapet har gett. Men det är nog inte riktigt, det är Rom som är det fjärde rike, och som ju var ett förfärdelig det sannhet knuste och ödela så länge som de hade makt långt långt utöver i världen. Och så kommer det att de hade 10 horn större, och jag gav akt på hornen, och så var det ett lite horn som sköt upp mellan dem. Någonting som jag kan tänka på en älg, ett liten sån tagg som kommer ut på hornet och som växer och antar väldiga dimensioner. Och så ser jag att det lilla horn, det står fram där och för krig mot de heliga. Och så står det i vers 15 att Daniel blev orolig i sin ånd och spurte Herren vad det ska bety. Och det är tydningen då att det är stora stater som kommer fram, och det ska föra till kriger och eländighet. Och detta lilla horn, det ska föra krig mot de heliga och övervinna dem. Och det är en viktig del av denna profetien som vi får på denna måten. Det är att det ska komma ett rike alltså som ska föra krig mot de heliga och övervinna dem. Det är väldigt allvarligt att tänka på. Och där kan vi stoppa där lite grann, för det att då är det gett oss i grunden en nyckel till att förstå väldigt mycket. Det är en grundläggande sanning att hela världen ligger i det onda. Ifrån mänskesläkten fallt från sin Gud och skaper, så är det onde hjärte som styrer och rår i allesammen. Världen ligger i det onde. Och det är staten, statsmakten, de stora rikene och för den saks skyld de små rikene. Det har en förunderlig dubbelt funktion. Vi ser i Bibeln att överheten bär icke svärde förgäves, står det. Det är överhetens uppgave till Guds vilja att hålla skick och orden och straffa dem som gör ont och löna dem som gör rätt. Och så är det när det går efter Guds vilja. Men det ligger allikevel i dessa väldiga krafterna i staten något ont, något farligt. Det visar sig om igen och om igen. Och det är så betecknande att här är det rovdyr som är brukt som tecken på vad dessa staten är för något. Det är en björn, det är en löve och det är en björn och det är en leopard och det är till slut ett dyr som är så skräcklig så ingen har sett så felt ett dyr. Men lägg märke till hvordan statene meldig ofte har dyr i sitt tegn. Ja, det er norske løve, og det er engjørningen i England, og det er en dobbelt ørn, en ørn med 2 hoder, det er i gamle Russland, og det er en drage, det er i Kina. Ja, det er vilddyr som de uvilkårlige har valgt som tegn för den fryktelige realitet som heter staten. Ja. Och det förer till det att Guds barn som inte har någon annan herre än han som rår i himlen, de kommer ofta i en vansklig stilling överför statsmakten. Gör det. Och det har hänt mer än en god gång det upp igenom tiden. Och i vår eget århundra har det hänt väldigt, väldigt mycket av det. Tänk vad vi har upplevt i vår tid. Vi som har levd en stund husker andre verdenskrigen, vi husker nazismen. Det var en ideologi, som det heter nå, det vil si en tankeretning, en filosofi som styrte staten, og den hadde ikke plass for Gud. Nei, hadde ikke plass for Gud. Den hadde ikke plass for den kristne tro, og den forlangte absolutt lydighet. Det var ikke tale om at det var noe som fikk komme i verden, for dette med den absolutte lydighet overfor staten, overfor føreren. Og om det så var Quisling her i vårt lille land, så var han ute og prøvde seg på det samme. Det kom en katekismeforklaring i trykken og ble utgitt i disse hårde dager. Og der står det at fremfor alt skylder vi føreren lydighet, stod det. Fremfor alt skylder vi føreren lydighet, står det. Hva skal en kristen si til det? Til det skal en kristen si nei. Vet du hva som er i veien? Det er det første bud. Det første bud er i veien. Og det første bud, det heter: vi skal over alle ting frykte og elske Gud, og sette all vår lit til ham alene. Vi skal ikke ha andre guder, og det er ingen annen som har rett til absolutt lydighet enn Gud i himmelen, vår Herre Jesu Kristi Far. Og derfor blir det kamp og motsetning mellom den kristne, den troende, den som alene tror på Gud, og så staten, når den krever absolutt lydighet. Og det har vært mange ganger det. Og det har vært keiserer og konger. Tenk på Napoleon. Tenk på alle de grutnere og alle de fryktelige som har vært opp gjennom tidene. Og ja, men ikke bare konger, det er også geistlige. Tenk på paven. Paven, det er ikke for ingenting at paven, han hadde jo et eget land, og han ville styre over alle land. De store, mektige kongene, pavene i middelalderen, de avsatte keisere og konger, eller prøvde på det. I hvert fall og klarte det samme tider, og krevde absolutt lydighet. Og det er noe tankevekkende i det at fremdeles så er paven herre i et eget land. Ja da, et eget land er veldig lite riktig nok, det ligger jo bare midt i Rom, så du kan gå omkring det og spasere omkring det på en times tid eller så. Men det er et eget land med egen bank, egne frimerker og all verdens ting, egen politi til og med, og så videre, fordi at det egentlig er pavens herredømme, det er et herredømme over et rike av denne verden, og krever absolutt lydighet, og det kan en kristen ikke gi ham. Det første bud står i veien. Og så fører da dette syvende kapitlet her, det fører frem til Antikrist. Det ti horn, og så er det lille horn, som det er kalt her, og som vokser og blir så mektig. Se vers 25, han skal tale ord mot den høyeste, og undertrykke den høyestes hellige, og tenke på forandre tider og lov. Og det skal overgis i hans hånd for en tid og tider og en halv tid. Det er Antikrist som kommer. Og det som det står om i kapittel 13 i Johannes åpenbaring, det er Antikrist. Og det er det sista då för Herren kommer igen. Då är det bara en ting som står igen, och det är domen över han, och det kommer vi tillbaka till. Nu går detta vidare, och framställningen tar med andra ord ett skritt tillbaka. Och så lär vi något här i kapitel 8 som är väldigt intressant och väldigt lärorikt. Och här ser vi igen någon sån dyr som är skildret. Och det är mer delt upp, det är om Alexander den stores rike som blir delt i fyra, det kan vi inte gå in på. Men vers 23 och utöver så står det om en konge med fräckt ansikt och kyndig i onde råd. Hans makt ska bli stor och så vidare, göra stor skade och ha framgång. Mäktige fyrster och heliga folk ska han ödelägga. Och vad är så det för en konge? Ja, vad är det för en konge? Ja, det är många som har tänkt att det är detsamma upp igen. Det är antikrist på slutet. Men av flera grunder så är det nog inte det. Det är en skickelse som spelade en roll i det andra århundradet före Kristus. Det var den skräckliga kungen Antiochus Epifanes, det blev översatt som den strålande eller härlig eller något. Och någon menar att det simpelthen betyder att han är åbenbaret som en gud. Antiochus Epifanes. Det är han som gjorde skräckliga ting i Jerusalem. Han satte upp ett avgudsbilde i templet. Och det är nog det som Herren Jesus siktar till när han talar om ödeläggelsens vederstygglighet som står på helig grund. Och ett förebilde på det som också ska ske i den sista tid. Jag tänker gärna att kapitel 8 kommer efter kapitel 7, för det ska se att här är något som jämtar sig i historien. I kapitel 7 föres framställningen helt fram till antikrist i den allra sista tid, han som vi läser i Åbenbaringsboken kapitel 13. Han som Herren skall ödelägga när han kommer, och så är det punktum och slut för det där. Men så kommer kapitel 8 med en konge som är så fel och som gör mycket av detsamma. Vad är det skall se oss? Det skall se oss något om detta att historien gentar sig. Ach ja, historien gentar sig. Det ska komma en, ja, men det är många som försöker sig efterhvert. Jag har varit inne på det allerede. Napoleon försökte det. Om det så var vår egen så kallade förer här i ockupationstiden, så försökte han sig. Och det är många som försöker sig. Och det är något som de kristna ska vara uppmärksam på det. Och det kan ha så många skickelser. Jag tänker på vad som kanske är det mest aktuella för oss nu i den situation vi är uppe i. Vi har inte någon sån härskerskickelse ibland oss som kräver absolut lydighet. Nej, det har vi då inte. Men vi har något vi och. Ja. Är något som heter tidsånden. Något som heter den rådande tankegang. noe som han kaller for den demokratiske sindelag, noe som han kaller for den moderne menneske og krav vi kan stille til det, og det er vi ute for alle sammen til enhver tid, ja. Det er en tankegang som dominerer og som nesten er farlig å sette seg opp imot. Det er straffbart, du kan fort komme i en veldig vanskelig situasjon og bli både arrestert og dømt om du sier noe om homoseksuelle som de ikke liker. Og ja da, og det er så mange ting på denne måten der. Det er noe som ligger over de kristne i dag som en trykk. Ekteskapet, ta nå det med ekteskapet. I eldre tid så var jo i grunnen ekteskapet beskyttet av norsk lov. Det var en hellig ting som det er i Guds ord, og det var noe som vi alle måtte ta hensyn til. Ja, hvordan er det med det nå? Ja, det er ikke mye igjen av det, nei. Det er ikke mye igjen av det. Og om to syns de vil bo sammen, så bor de sammen. Og om de vil gå til presten eller byfogden og bli viet, ja, det gjør de akkurat som de vil. Og det er ment frem farlig å ha noe å mene som å ville si at det er synd. Nei, det har vi ikke lov til. Da kan de komme over oss som en hauk. Det er den form som det har i våre dager. Og hva er det for noe? Ja, det er dette villdyrvesen som ligger i statene. Det som her i Bibelen er tegnet med en løve og en bjørn og en leopard og med et fryktelig villdyr som ikke går å få tegnet engang. Og jeg tenker samme tider, vi er midt oppe i det. Vi er under trykket av en verslig og antikristelig tankegang som dømmer nord og ned alt som har vært holdt for å være sant og hellig, og som løfter opp det som Bibelen kaller synd, så at det er farlig å si imot. Ja da, det er det. Og da blir det underlig å lese både Daniels bok og Johannes' åpenbaring, for vi ser, ja, vi ser hva som skjer, men vi ser også at det er en Gud i himmelen som har sett det først, og som vet hva som skjer og skal skje, og som har et øye for sine troende midt oppi alt sammen. Det skal jeg tale om i morgen. Men vi kan gå videre her, for så kom vi til, ja, vi skal først ta det som står i kapittel 9, for der står det jo noe om helt på slutten da. Der står det ifra vers 24 i kapittel 9 om disse 70 uker som er tilmålt ditt folk, og for å innelukke frafall og forsegle synder og dekke over misgjerning og føre fram en evig rettferdighet og besegle syn og profet og salve et aller helligste. Du skal vite og forstå fra den tid et ord går ut om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker, og så skal det settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Og så, i vers 26, da skal den salvede utryddes, og byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer. Ja, hva er dette for noe? Jeg kan ikke gå inn på alle detaljene, men det er en profeti om Messias, om Jesus som kommer. Han skulle dekke over misgjerning, han skulle sone, han skulle høre frem en evig rettferdighet. Han skulle besegle profetien og virkelig gjøre det som profeten hadde sagt ved Herrens ingivelse. Og så skulle Jerusalem ødelegges. Ja da, det står det da i vers 26. Og vers 27, det er jo noe som har vært forstått så veldig, veldig mye. Jeg kan ikke gå inn på det her nå, men hvis noen har vært borte i en bibelutgave, Scofield Bible, så ser du en spesiell forklaring der, som går ut på at dette siste verset her, det taler om den aller siste tiden. Den han som det taler om der, det er antikrist. Og underlige ting er der kombinert, og det taler om at Jerusalems tempel skal bygges opp igjen, og antikrist skal inngå en avtale, en pakt med jødene. Og det er mange som lærer disse ting og tror disse ting. Jeg må få si for min del, jeg tror dem ikke. At Jerusalems tempel skal gjenoppbygges kan jeg ikke finne noen profeti på. At antikrist skal sitte i Guds tempel, det kan ikke sikte til noe som skal være i Jerusalem. For hvis tempelet blir gjenoppbygget, hva jeg ikke tror det står noe om i Bibelen, så er det i hvert fall ikke Guds tempel. Og skal det da være et tempel med dyreoffringer, så er det jo det som Gud har avskaffet ved sønnens en gang for alle fullbrakte offer. Og så er det ikke Guds tempel i hvert fall, om det skal så skje. Og jeg kan ikke skjønne at det er noe profeti om at det skal skje en gang. Nei, Guds tempel, det er dere, det sier jo apostelen. Det er de troende som er Guds tempel. Og det fryktelige som er forutsagt, da er at antikrist, han skal snike seg inn i kristenheten, i den kristne kirke. Det er den versliggjorte kirkes forferdelige frafall med antikrist. Det er det som det er tale om. Men i 2. Tessaloniker 2. kapitlet og andre steder. Men her er det tale om noe annet. Det er tale om han som stadfester en pakt og bringer matoffer og slaktoffer til å opphøre. Det skal vår Herre Jesus gjøre, og det har han gjort, og han har gjort en ende på den gamle tids orden med dyreoffer, og det har han gjort ved sitt eget en gang for alle fullbrakte offer. Det er det som det er tale om her, etter den forståelse jeg har fått av det. Men så må vi se litt på kapittel 9, for det er høyst merkelig. Her er det gitt oss en slags modell, kunne vi si. Det er gitt oss en slags forskrift eller forbilde på hvordan den kristne, den troende, skal forholde seg under alt det som skjer. Og det har vært nødvendig mange en gang opp gjennom tidene, det, og ja, ja, ja. Og i vårt århundre i aller høyeste grad, tenk hva Guds barn har litt og fremdeles lir under denne undertrykkelse som kommer ifra antikrist och antikristliga krafter. Det är förfärligt. Det är städer i världen idag där det är livsfarligt, bokstavligt livsfarligt att vara en kristen. Och vi ser i bladen akkurat nu ifrån vissa muslimska land att kristna blir dömda till döden som frafallna. Det är förfärligt. Och de som är lever under ett usigligt tryck. Och det är ju då i extrema tillfälle. Men hos oss för exempel så är det ju inte sant. Vi har ju inte det. Och det får vi vara glada för. Men också vi är under ett tryck ifrån en antikristlig makt och tankegång och impuls som har bemäktigat sig när sagt allt. Och som du inte kan undgå att möta om du läser en avis eller ser på fjärrsyn eller hör på radio. Du kan inte undgå att märka att det är som ett tryck på Guds folk och det är oändligt farligt. Då är det fint, syns jag, att läsa kapitel 9. Han granskade i böckerna, står det. Ja, han granskade i böckerna. Han lät sig vägleda av skriften, han. Han läste profeten Jeremia och så vad som där var talt. Och så står det då, vände jag mitt ansikte Gud, Herren, för att söka med bön och ydmyga begäringen med fast i säck och aske. Och så är det så fint att se hvordan hans bön är som ett förbilde i grunden för en kristens bön för sitt folk och för mänskligheten och för vår hållning under trycket av antikristliga krafter. Du stora rättfärdige Gud, säger han i vers 4. Vi har syndet och gjort ille, har varit ugudliga och satt oss upp emot dig. Vi har veket av från dina bud och dina lover. Vi hört icke på dina tjänare profeterna och så vidare. Herre, vi må skamma oss, våra konger, fyrster och fedre, för det vi har syndet mot dig. Ja, det är det första här, han gör sig på en måte ett med sitt folk som har gjort så mycket synd. Han står inte bara dömande överfor folk och säger att Herre, du får tillge dem för de är slik och slik och slik. Men han står som ett lem i ett medlem i detta folk och så säger han, Herre, vi har syndet, vi har varit ugudliga, vi har övertrått din vilja och inte följt dina bud. Vi är medansvarliga, med andra ord, för det som är skedd. Vi måste skamma oss. Och det må nog sägas det må det med tanke också på kristen folket i vårt eget land. Som har varit och som är. Ack, ja, vänner, vi har inte varit de vittner i liv och i färd, i vittnesbörd med vår mun och med vår livsförsel som vi skulle vara. Vi har inte det. Vi har varit smittet och är smittet av världslighetens ånd mycket mer än vi skulle. Och det är fryktligt lejt. Och vont att tänka på dem. Och man inte måtte sägas det att det vi som lever idag, vi är i ganska hög grad smittet av dem. Och ja, var är det med offerviljan? Ja, vi offrar och ger till Guds rike sak. Vi gör det, och många offrar mycket. Men när vi står för Gud och så som kristen folk, så må vi väl bara slå vårt öje ned. Och när det gäller vår livsförsel och vad vi brukar våra pengar till oss och vidare och så vidare, vad vi tillåter att det gör intryck på oss och så vidare, så må vi bara slå vårt öje ned och säga som här står: vi har syndet sammen med våra fedre. Men står det vidare: Herren hos Gud är vår barmhjärtighet och tillgivelse. Och det är det då som är det, den tröst som vi har. Och jag tänkte på vers 16 du. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar är Jerusalem och ditt folk lite spott för alla dem som bor omkring oss. För vår skull spottes Guds namn emot hedningen. Det, hvis vi skulle säga det punkt för punkt här i detta långa kapitlet som jag vill be dig om att läsa och studera, så ser du hvordan Guds folk skall uppleva historien och Guds fottrinn i historien. För det första vi skall läsa skriften som Daniel gjorde. Han studerade profeten Jeremias där, och så fick han lys ifrån Guds ord. Ja, vi ska läsa Bibeln, vi ska läsa Guds ord, vi ska låta oss vägleda av Guds ord. Och det är ju så att med Daniel och med uppenbaringsboken så är det ju väldigt vanskeligt. Det är så många tolkningar och många meningar och vrangt att förstå. Så det är många som inte läser något större och lägger det bort. Och så är det andra då som är specialister och som har så väldigt god grej på det, så det är ju inte måte på. Hvor de kan peka på det allt samman, det är omtrent som en tågtabell. Eller om en rutebåt från punkt till punkt, sånn som någon vet det liksom då. Jag tror inte vi ska falla i någon av de gröfterna. Men vad ska vi göra? Vi ska grunna på Guds ord. Ja, jag hörte professor Odeberg i Lund bruka det uttrycket. Men jag har brukt det många gånger själv. Vi har Bibeln. Och den ska vi grunda på. Bibeln är att grunda på. Det är så många ting som är vanskliga att förstå. Det ligger så högt för oss. Det ska vi inte lägga det bort. Men vi ska grunda på det. Och så Daniels bok som ger oss på en måte ett syn in i det som är Guds plan. Den är till att grunna på. Och så är det ju ändå en ting som man nämnes här, och det är detta med det fjärde dyret. Det fjärde dyret som är så stort och så väldigt. Och det är det, jag säger kyrkofadern Irenaeus i det andra århundradet. Det är det rike som är nå, det säger han. Det är romerrike. Det är det rike som är nå, ja. Och, ja väl. Och det ska delas upp. Det ska delas upp. Och det har hela tiden varit, en dag ifrån gammal tid, där står det pekt på detta med dessa 10 tär. Det är konger som riker som kommer upp igen. Vi ska inte lägga någon vikt akkurat på talet 10 kanske. Men det är märkligt, det är på sätt och vis så har detta romerrike i en eller annan form bestått framdeles. Och Det var jo en del som hentet det frem da det var tale om EU og under debatten, og pekte nettopp på det der. Og det ble jo latterliggjort noe kolossalt ifra andre hold som en alldeles forkastelig måte å lese Bibelen, så jeg er ikke så sikker på det. Bibelen er til å grunne på og til å tenke på, og vi skal forstå og bøye oss for at her er gitt oss noe som taler også om fremtiden. Og Daniels bok, han fører det helt frem. Han hører det helt frem til det som er enden. Og enden, det er, ja, det står et uttrykk i kapittel 7 og 13 vers om at retten blir satt. Jeg synes det er så i grunn til å tenke litt på det. Du vet, når en rettsforhandling åpner og dommeren han kommer inn og alle reiser seg av respekt for dommeren, og ikke denne mannens person, men det som han står for og representerer. Og når han har satt seg, så kan vi sette oss da i rettssalen. Og så banker han i bordet, og så kommer disse tydelige ord. Retten er satt, og det skal komme en dag, forteller Daniels bok, da blir retten satt. Ja, og det blir ført videre opp i åpenbaringsboken, hvor det jo står om at bøker ble åpnet, retten ble satt. Han setter seg på dommerstolen, han som har all makt, og da skal alle menneskers evige skjebne til sist avgjøres. Ja, den er avgjort allerede her, i og med den holdning som vi tar til hans frelse, men da blir bøker åpnet, står det. Det er to bøker. Det er først livets bok, og det er merkelig, for der står det altså at de som ikke hadde sine navn skrevet i livets bok, de ble kastet utenfor. Og så blir den andre boken åpnet, hvor det står om våre gjerninger. Jeg er så glad det er to bøker. Jeg er så glad det er slik at først så avgjøres det, først så skiller han mellom bukkene og geitene og fårene. Ja. Først det. Først skilles de ut som gjør ham til, og de som ikke hører ham til. Og så blir det tale til dem om det de har gjort. Ja. Det er ikke en bok hvor det står om gjerningene, og så skal vi dømmes etter den, lovet være Gud. Nei, det er to bøker. Og det er livets bok, hvor de står som er frelst. Ja. Der står røveren på korset. Og der får jeg lov til å tro ved Guds nåde, der står jeg. Tross alle mine synder, all min svakhet, alt som jeg har gjort galt, der står jeg for Jesu skyld ved troen på ham. Og så etterpå, så åpnes den boken hvor gjerningene står, og så dømmes det etter den. Og det er det store å vite, at det er punktum, det er slutten, det er det avgjørende. Vi får av Bibelens åpenbaringer liksom syn på det som, hvordan Gud ser det, og hvordan Gud styrer. Og det lærer oss å se det som skjer i hans lys. Det er en sang som vi skal synge nå om et øyeblikk, og der står det: jeg vil lytte efter lyden av hans trinn.
Ja.
Se, han kommer. Han som alle tiders floker løse kan. Det er han det står om her. Den gamle av dagen som kommer. Og så trer menneskesønnen frem for ham. Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Se, han kommer, o min sjel, og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte efter lyden av hans trinn. Hva er for noe som skjer? Vi har sett så mye felt, og vi kan bare lese en avis, en dagsavis i denne alvorlige tid, og se alt det som skjer med krig og ondskap rundt omkring. Vi får lov til, vi som tror på Jesus, og som har Bibelen til vår rettesnor, vi får lov til å lytte etter hans trinn. Det er en klok mann som har sammenlignet Gamle Testamentets profeter og så den greske, de greske filosofer. De greske, de Platon og Aristoteles og alle disse store tenkere. For det var store tenkere. Det er en som jeg kjenner som har hatt god greie på disse tingene. Han sa mer enn en god gang, det har ikke kommet noen større siden. Nei. Men det har en stor mann sagt, og jeg har tilegnet meg den betraktning. Han sier det at disse filosofene, de lytter etter lyden av de himmelske sfærer. De trodde at klodene går jo rundt, og så efterlater de en lyd i det de beveger seg, og den som kunne da, han kunne oppfatte harmonien i tilværelsen med kloden og alt som beveger seg. Filosofene, de lytter efter lyden av klodene i deres bevegelse, og lytter efter om de kan få innsikt i tilværelsens hemmeligheter. Men profetene, de lytter efter lyden av Guds fottrinn i historien. Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Jeg vil lytte efter lyden av hans trinn. Kjære Gud, du får hjelpe oss til å se dette. Vi har hentet litt grann frem nå av det veldige som står i Daniel. Herre, vil du hjelpe oss om vi kunne gripe disse tanker for vårt hjerte og ha det med som en veiledning i vårt liv. Vil du hjelpe ditt folk her og overalt på jorden? Mange lider, mange er i undertrykkelse og elendighet, og alle sammen er vi i fare. Vil du hjelpe oss, Herre Gud i himmelen, og tenke på at vi skylder deg alene lydighet, og deg alene ære. Amen.